Hej och välkomna till Helsingborgs biblioteks podd Läspodden. Där vi idag ska fortsätta på färgtemat. Här sitter Eva Månsson och jag Birgitta Svensson. Och den här gången är det vilken färg, Eva?
Grönt.
Det är grönt.
Grönt med grönt.
Just det. Och du kanske vill börja med någon grön bok eller någon som har någon grön koppling eller vad det kan vara?
Ja, den är ju lite grön på omslaget om man säger som så. Det är kanske mer rött än grönt, men den är lite grön.
Om man vill läsa en bok, då blir den... Då gör man så den passar in på temat.
För att dels är den ganska ny. Den kom väl för en månad sedan. Eller en och en halv. Och dessutom så har jag läst en bok tidigare av den här författaren Tessa Hadley. Syskonen. Mm. Som jag var så förtjust i. Mm. Och nu har hon kommit ut på svenska med en bok som heter Sent på dagen. Och den här, i förra podden har jag för mig att då hade jag en bok som började med ett telefonsamtal. Och så är det i den här boken också.
Ja, just det. Jag kommer ihåg nu.
Ja, en telefonsignal ljuder i luften. Och den är, det är hemma hos Christine och Alex. Det är ett par 60-årsåldern. Mm. Chris svarar och då är det Lydia som är på sjukhuset och berättar att hennes man Alex, nej nu blandar jag ihop dem, vad heter han? Han heter inte Alex och då är ju hemma hos Zack, att han är död. Mm. Så detta här är två par i 60-årsåldern som boken handlar om. Så då, det här liksom händer ju alldeles i början av boken och sen blir det en återblick och då är det så att Olivia och Chris, de är gamla kamrater från skolan, hänger ihop och de är ganska olika. Olivia, hon är den som är framåt, tar plats, och Chris är mer försiktig och tillbakalutande och väldigt konstnärlig, men de trivs med varandra. Och så är när de går på universitetet så har de en kurs, jag tror det är franska. Och där är en sån rasande snygg lärare, tycker Lydia. Det är Alex.
Aha.
Men han är gift av barn. Men Lydia, hon lyckas ändå slänga sig in i hemmet hos dem som barnvakt. Och då hänger Chris också med. Och då konstaterar de här flickorna att det här äktenskapet kan ju inte vara sådär jättebra. Så går tiden och det händer inte så mycket mer. Men Lydia, hon upptäcker vad Alex, han brukar ta sitt, var han har sitt stamlukus. Så då bör hon, som av en tillfällighet, också ta in på den här puben. Och så är Chris med. Och där träffar han, Alex, han har sitt killgäng där som han träffar. Och där har vi bland annat Zack som är, går någon konstutbildning. Och då blir det så att Zack och Chris, de blir ett par. Men det är rätt så ljummet. Och efter en tid så skiljer sig Alex. Och då får han ögonen på Chris. Så att de blir ett par. Och gifter sig. Och Zack och Lydia, de blir också ett par.
Det blir alltså tvärtom?
Tvärtom, ja. Och Lydia, det är bra för henne. Zack, han är helt ekonomiskt oberoende. En rik man. Så att hon får ett väldigt bra liv. Det andra part är kanske lite mer kärvt ekonomiskt. Och båda paren får var sin dotter som är ganska nära i ålder, så att de blir också väldigt goda vänner. Så då är liksom
de är väldigt sammanblandade.
Ja, de är det. De gör mycket tillsammans. Mm. Och det är liksom deras närmsta vänner, de här fyra. De är väldigt täta. Och så dör då Zack.
Många år sedan.
Ja, då, han är ju 60-årsåldern. Ja. Och han är i sitt galleri. Och då blir det en ojämvikt. Alltså det, och han var väldigt... Man uppfattar honom som han är bullrig och glad och trevlig. Lite tjock och vi bjuder gärna. Och det ska vara fest jämt. Och liksom, men då så försvinner han. Och Alex, han är intellektuell, den svåra. Här stammar från Tjeckoslovakien. Kom hit 68. Alltså han är mycket svårare i sitt temperament och sinne. Så då handlar det om vad som händer efter sex. Dels att får man historien, bakgrunden. Och sen vad som händer när säker dör. Med de här tre som är kvar.
Ja.
Och där händer lite oväntade saker. Ja.
Uh-huh. Okej. Okay. Så det blir liksom... När de plötsligt är tre, då blir det något helt annat.
Det saknas en person. Sen dessutom i den här tillbakablickande så är det en del hemligheter som kommer upp i ytan.
Mm.
Och även i nutiden.
Ja.
Men det hade inte hänt om inte han hade dött.
Okej.
Okay. Mm.
Mm. Ja, hon är från England, eller? Som du pratade om?
Mm.
Mm. Det är även Kate Atkinson som jag tänkte börja prata om.
Och den skulle jag vilja läsa.
Mm. Det kan väl vara möjligt.
Jag tänkte läsa den här för jul och så hade jag kunnat börja prata om den nästa gång.
Alltså du tänkte att den var lite rosa där?
Nej, för att jag tänker efter jul.
Ja, efter jul.
Så då har vi väl inget färgtema, får man läsa fritt.
Ja, man vet aldrig. Det har vi inte bestämt.
Det var inte så mycket grönt det heller om jag säger. Jag har en liten åsikt om detta.
Ja, jag tycker det skymtar grönt här under. Fast. Ja. Ja, där, du ser himlen.
Ja,
lite grön.
Ja. Den är grön.
Mm. Ja. Kodnamn Flamingo, det är Kate Atkinsons nya bok. Och... jag får väl börja med att känna att jag har inte läst någon annan bok av henne. Har du gjort det?
Ja, då är jag någon. Men jag kommer inte på något så här i rappet.
Nej, Liv efter liv vet jag att någon heter till exempel. Ja, det här är egentligen någon slags agentroman kan man väl säga. Det är då en kvinna i huvudrollen. Hon heter Julia Armstrong. Och boken utspelar sig i tre tidsplan. 1940... 1950 och 1981. Så det går lite fram och tillbaka mellan de där. Avrundas med 1981 i början och slutet. Julia Armstrong, det börjar när hon är 18 år. Hon är 18 år 1940 helt enkelt. Och hon börjar arbeta för säkerhetstjänsten. Först med maskinskrivning. Sen blir hon liksom uttagen till att göra mer avancerade grejer. För att de tycker väl att hon sköter sig bra. Kate Atkinson skriver i ett efterord att en hel del av det här grundar sig på sånt som har hänt. Eller hur man ska säga. Men ändå har hon ju gjort om alltihop, menar hon. Det var ju väldigt många agenter och dubbelagenter i England under kriget. En stor del här då 1940 utspelar sig i en lägenhet i något som heter, alltså jag kände ju igen detta namnet och jag kollade upp det lite. Ja, Dolphin Square. Det är något stort bostadskomplex i London då. Och under kriget så bodde till exempel fascistledaren Mosley. Han bodde där. Och han var ju naturligtvis, honom kollade, var de ju på och kollade, så självklart. På riktigt. Och Ian Fleming bodde där.
Jaha.
Ja, han som skrev James Bond-böckerna. Han var ju också jobbade för Secret Service. Och de Gaulles regering som var liksom den här franska, fria franska regeringen höll hus där också.
Vilken soppa.
Ja, vilken soppa. Men i alla fall.
Alla bodde där.
I detta kvarter. Där finns då Julias arbetsplats under en stor del av det här året. Säkerhetstjänsten hyr två lägenheter bredvid varandra där. I den ena ska deras dubbelagent husera. Där ska han ta emot såna här femte kolonnare, såna här som är fascister, engelska fascister. De tror att de rapporterar till en fascist.
Mm.
Men han är ju då dubbelagent. Ja. Och de är avlyssnade hela tiden i den lägenheten. Mm. För i lägenheten intill sitter då Julia och skriver av allt de säger i den där lägenheten. Och de är ju då, hon och flera som jobbar där, det är en täckmantel då, att de, ett par som bor där och så. Man är ju lite nervös ibland där, alltså hur kan de undgå att träffa på varandra och fatta misstankar och sådär. De här femte kolonnerna. Men det går också, det händer saker med tiden där. Ja, vilket leder till, ja, vad ska vi säga, väldigt allvarliga konsekvenser för Julia. Sen efter kriget 1950 så jobbar hon för BBC som producent för skolradion.
Jaha, är det
Och då upptäcker hon att allt det där som hände under kriget, det är inte över.
Nej,
det kommer ifatt henne. Och nu tvingas hon delta i en operation som heter, som har kodnamn Flamingo.
Jaha, det är därför den heter så.
Ja, det är en man som ska, en avhoppare från öst som det handlar om. Som hon måste gömma och så vidare. Och den här Julia, hon är väldigt bra på att ljuga och så här. Men som väl är, när man läser boken så vet man vad, ändå vad hon tänker. Hon säger något helt annat. Men Kate Atkinson är duktig på liksom ändå samtidigt skildra att hon kanske tänker något helt annat.
Jag vet inte. Det var en av våra kollegor som hade tipsat om den i Hallö.
Ja.
Jag tror hon kommenterar just det här.
Ja.
Tanke och det som kommer ut genom munnen.
Ja, precis.
Att det är så välgjort.
Ja, ja, det är det. Och det är tur, för annars skulle man bli helt förvirrad.
Mm.
Hon får liksom byta skepnad och anta, liksom, låtsas att hon är någon annan i flera under kriget där. Och det, som sagt, annars hade man ju, då hade man inte fattat någonting.
Mm.
Men det är väldigt intressant här om alltså hur det här nätet, det sluts kring henne allt mer. Hon ser spöken från förr, då 1950 alltså, överallt. Ja, men där är ju han. Mm. Varför känner han inte igen mig? Den där mannen, spionerar han på mig? Jag är förföljd. Alltså hon vet inte om det är sant eller inte, men hon blir allt mer uppjagad. Det är spännande, välskrivet och annorlunda läsning för mig som inte läst så mycket sådär spion och agentromaner direkt.
Mm.
Och man fattar ju tycke absolut för Julia.
Ja, det förstår jag. Men vad händer då på 80-talet?
Ja, det vill jag inte gå in på närmare.
Jag förstår. Då släpper vi 80-talet.
Ja, jag
läser böcker.
Ja, man kan säga att de här 40 och 50, det är då största delen av boken utspelar sig.
Okej. Då fortsätter jag med Anne Wrights Den gröna vägen. Och det här handlar om familjen, vad heter de nu? Madigans. Och nu är vi på Irland. Och det här är en familjehistoria där det är fyra vuxna barn som ska komma hem till sin mamma för hon ska sälja huset i juni 2005. Men dessförinnan så halva boken ungefär, då är det så att varje syskon plus mamma får ett kapitel.
Aha.
Och det var någonstans som jag läste att det är som som noveller.
Aha.
För att det är väldigt avgränsat just den dagen eller just den tiden och just den personen. Och när man då läser om ett syskon så får man liksom inte veta så mycket om de andra syskonen. Utan då är det koncentrerat just kring den personen.
Ja.
Och de utspelar sig i olika tider. Och först ut är faktiskt den yngsta, Hanna. Hon kan vara i 10-årsåldern, så det är en barndomsskildring.
Mm.
Och det är lite oroligt hemma för att hennes bror Dan har meddelat att han ska bli präst. Nu pratar vi Irland, så det är en katolsk präst. Och hon tycker det är jättekonstigt, för hon vet ju om att han har en flickvän. Så hon får liksom inte det att gå ihop riktigt. Han är präst och så har han en flickvän i Dublin. Och mamma blir jätteförtvivlad, så hon lägger sig ner. Mm. Så att hon ligger i ett par veckor och ungarna de liksom rumsterar om och är väldigt oroliga för mamma. Så då börjar man ju förstå att här kanske finns en väldigt dramatisk mor.
Mm.
Så fortsätter vi då med Dan, han som skulle bli präst. Ja. Och i början på 90, den här Hannas historia är 80-talet, sen är det 90-talet.
Så det går kronologiskt framåt i boken.
Mm. Gör det. Och han, då är han i New York med sin flickvän. Mm. Och så mycket präststudier har det ju inte blivit. Dessutom så umgås han väldigt mycket i bögkretsar. Och det är ju då när den här AIDS-epidemin var som värst. Ja, det är en del skildringar av hans kamrater och hur de blev drabbade. Så var den historien slut.
Mm.
Så fortsätter vi med Constance. Det är hon är stora syster. Så Constance är stora syster, henne är lilla syster och grabbarna är emellan.
Mm-hmm.
Och hon är den enda av de här syskonen som kommer att stanna kvar i byn. Och nu så är det väl, ska vi se här, ja, någon gång 97 utspelar sig hennes berättelse. Och det är en dag när hon är på sjukhuset och hon ska få en undersökning. Hon misstänker att hon har bröstcancer.
Mm.
Och då visar sig att Constance, hon har ju stannat kvar. Har gift sig med en kille i byn. Och som vars släkt eller vars familj har man har sett ner lite grann på tidigare. Men han är som fixar och donar, entreprenör. Så att hon har ju fått det bra. Stort fint hus, barn, kör fin bil. Men ändå så, nu är hon på sjukhuset och är ju väldigt, väldigt orolig.
Mm. Så det är liksom en ögonblicksbild, ja, kan man
det.
Säga.
Ja, det är det. Så mm. det. Och man vet liksom inte vad som har hänt med de andra syskonen överhuvudtaget. Utan de är liksom, mm. det är den personen som blir koncentrerad kring.
Mm.
Och Emmets historia utspelar sig i början på 2000-talet och han har blivit biståndsarbetare. Så nu är han i Mali och bor tillsammans med en annan biståndsarbetare. En kvinna som har ett stort och mycket blödande hjärta. Och så är det en historia om en hund som de har hittat, eller hon har hittat och som de ska ta in. Och det här går inte med, för de har ju tjänstefolk ju.
Mm.
För de är ju muslimer, så det blir en konflikt där emellan, mellan tjänstefolket och då den här hunden.
Jaha.
Mm. Och sen sista historien, det är Rosaline, det är som mamman.
Mm.
Och hennes, hon är...
Och det är då på 2010-talet?
Ja, då är det 2005. Mm. Så hon tänker tillbaks på sitt liv och hon... Hon var apotekardotter, alltså hon tillhörde ju överklassen i den här byn ju.
Mm.
Och så träffar hon Pat, och Pat, alltså barnens far, han är jordbrukare, eller han är en bondsön. Men hon blir ju så förälskad i honom, och han är henne. Så de gifter sig, men hon har ju gift ner sig. Och det märker man genomgående, att hon är ju... Hon är så mycket bättre än de andra. Hennes familj och hennes pappa och allt det här. Det mm. håller hon upp. Men det verkar vara ett lyckligt äktenskap. De är passionerade. Förälskar vi varandra hela tiden. Och det blir ju ändå 4 barn.
Ja.
Men som sagt. Hon har då, tycker hon själv. Och man känner ju när man är det. Att det här är ju en dramatisk kvinna.
Mm.
Och hon tycker att hon har lite. Allt i sitt liv till dessa här barnen. Och de är ju så otacksamma. Mm. Och mest otacksam är ju den som hon kanske klankar mest på. Det är Constance. Alltså hon som hjälper sin mamma väldigt, väldigt mycket.
Oj.
För det är hon som otacksamt. Är otacksam. Och så är det nu 2005. Hon ska sälja huset. Och då har hon kallat hem barnen till julen. Och det blev väl lite norrensk jul där. Det är mycket sånt där gammalt som kommer upp till ytan. Och sen samtidigt så är det väl ett av barnen som ger en förklaring till mammans hur hon är.
Ja.
Mm. Och då har Hanna, den yngsta flickan, hon har blivit skådespelerska, bor i Dublin, gift eller sammanboende. Hon har fått ett barn men har alkoholproblem. Dan, han har flyttat till Kanada, och så säger jag inte mer om hur han har det. Constance sköter ju då mamma och sköter liksom väldigt mycket hemmafru. Mm. Och Emmet, han har precis flyttat tillbaka till Irland. Så han har ju varit biståndsarbetare,
ja,
och varit runt i hela världen.
Mm. Men alltså från att då har varit långnoveller, då blir det mer som en roman.
Ja, så sammanförs det ju då, efter den andra halvan, så sammanförs de i berättelsen om julen.
Mm.
Jag tycker det är en fantastiskt bra bok.
Mm.
Du sa att det var någon som inte hade tyckt om den, och det har jag tycker det är kanonbra. Och författaren, hon har ju tidigare varit producent och manusförfattare
på BBC kanske?
Nej. Men på några irländskt, deras irländskt TV, och det som utsvarar ungefär vårt Killinggäng.
Jaha.
Ja, och det märks ju, för hon har ju sån svart humor ju.
Ja.
Så hon, det är ju jätteroligt att läsa den.
Ja.
Och sen tycker jag att det, alltså, formen pass tyckte jag var jätte...
Ja, det låter
det var så klurigt.
Ja. Ja.
Det var inte vanlig från A till B-bok. Utan den var gjord med... alltså hon har gjort det väldigt bra.
Mm.
Nej, jag gillar den hemskt mycket. Mm. Jag kan varmt rekommendera.
Ja, roligt.
Bra som bokcirkelbok.
Ja. Då så kommer vi till en bok som verkligen är grön utan barn.
Ja, det är den. Det har vi inte tagit fel på.
Nej.
Och den är jag jättesugen på att läsa den också.
Ja. Den heter Normala människor. Och är skriven av Sally Rooney. Och hon skrev ju den här Samtal med vänner som blev ganska uppmärksammad, som kom för 2 år sedan.
Ja, just det var den igen. Ja. Jag hörde den med någon sån här parmiddag något aktigt. Var det inte det?
Ja, jag har ju inte läst den då.
Nej, men du har läst om den.
Men det var två unga, ja jag läste om den, två unga tjejer som fick kontakt med någon, var det något skådespelarpar? Eller någon, där det var någon som var lite mer känd, tror jag.
Ja.
Ett par där. Ja, vi går inte in på den. Nej. För jag har ju inte läst den, och inte du heller. Däremot, Normala människor. Om du säger att den här boken som du pratar om nu, Den gröna vägen, att den var så bra.
Så tyckte du att den var bra. Det är ju Irland detta också.
Ja, detta är Irland. Alltså detta är... Den tog mig jättemycket, den här boken, verkligen. Och det var lite sådär, nu skulle jag egentligen behöva några dagar för bara... ta den åt till mig liksom, och inte börja med någon ny bok och sådär.
Mm.
Men det gjorde jag ändå. Men väldigt bra. Den handlar om Connell och Marianne. Och som sagt, det utspelar sig också på Irland, nordvästra Irland, Sligo-trakten. Och de går sista året i gymnasiet. Connell, han är liksom en i det populära killgänget. Mm. Och Marianne är ensam och mobbad och ingen vill vara med henne i alla fall.
Han är hög status.
Hon hör till en rik familj. De har liksom inte en gräsmatta ute. De har ägor.
Jaha,
de bor i en sån här herrgårdsliknande villa i alla fall. Så hon har ju många förutsättningar naturligtvis. Självklart att hon ska läsa vidare och sådär.
Mm.
Han är ju, hans mamma städar, hans mamma Lorraine städar hos Marians familj. Och ibland så åker Connell dit och hämtar sin mamma när hon är färdig med jobbet.
Mm.
Och då händer det att de står och pratar lite grann med varandra då, Connell och Marianne.
Mm.
Och det gör de ju aldrig i skolan.
Ja, just det. Nej. Känner inte henne.
Nej. Jag känner inte henne. Jag skulle gärna läsa några rader här. Om det inte blir för långt. Ja. Den börjar en dag när han just står och väntar på sin mamma och då under tiden pratar med Marianne. När han pratar med Marianne upplever han en absolut förtrolighet dem emellan. Han skulle kunna berätta vad som helst om sig själv, till och med knäppa grejer, utan att hon skulle föra dem vidare, det vet han. Att vara ensam med henne är som att öppna en dörr som leder bort från hans vanliga liv och sen stänga den bakom sig. Hon skrämmer honom inte. I själva verket är hon ganska lättpratad. Men att umgås med henne skrämmer honom eftersom han själv beter sig så förvirrande och säger saker som han annars, som han aldrig skulle säga annars. Ja, de inleder ett förhållande. De gör det. Men som hemligt. Sagt, det är hemligt. Mm. Han berättar ingenting. Och hon är ju, som jag läste här, hon är inte någon som sladdrar runt. Mm. Och förresten, vem skulle hon prata med? Det är ju ingen som pratar med henne. Mm. Så att det är största hemlighet detta. Men boken utspelar sig under 4 år. Från 2011 till 2015. Och efter det här året, sista året gymnasiet, så fortsätter de på Trinity College i Dublin. Mm. Och Connell skulle egentligen, han hade egentligen tänkt söka till ett helt annat universitet. Men, och utbilda sig till jurist. Men det är ju egentligen ingenting han är ett dugg intresserad av. Det är bara det att liksom, Trinity College, det är nog väldigt fint.
Det är hög status.
Det är det verkligen. Ja. Och så säger Marianne till honom, hon får honom ändra sig. Hon säger, ja men du borde ju läsa litteraturvetenskap där på Trinity. Och han ändrar sig och gör det. Fast han vet ju liksom, han är fattig. Och liksom måste ha, är beroende av stipendier och sånt där. Och liksom läsa litteraturvetenskap. Det ger inte jättemycket jobb va? Nej, troligen inte. Men han lyssnar på henne i alla fall och han gör det. Och de bor ju då i Dublin.
Vad läser hon för någonting?
Ja, mer sådär statskunskap. Aha, och liksom hon är intresserad av politik och så. Men alltså de träffar ju varandra, de är vänner i den här boken.
Men är de inte tillsammans ändå?
Till och från. Och de mest från. Ja, ja. Men de är ändå, de är vänner hela tiden, ibland ses de inte på länge. Det händer mycket saker i deras olika liv. Nej, den var väldigt engagerande och bra och lättläst. Mm. Och det är mycket dialog i den också för den som tycker att gillar. Det gör den ju ännu mer lättläst kan man säga. Men dialogen ger så mycket små hintar om annat. Som till exempel det där med ägorna. Han behöver inte säga rakt ut att hon är jätterik. Och det, just det här med normala människor. Vad är en normal människa egentligen? Det är mycket kring det som man funderar, tycker jag, efter boken. Liksom. Och han vill ju vara normal. Mm. Hon strävar väl inte så mycket efter det kanske. Mm. Men för honom är det viktigt att passa in.
Ja, jag förstår. Men hon är ju själv, har ju en säkerhet kanske hemifrån som inte han har.
Absolut.
Som gör att hon kan vara mer sin egen.
Ja, så är det. Ja. Samtidigt så är hon en svår bakgrund med en kärlekslös familj också. Mm. Men så det handlar liksom om maktbalans. Precis som du pratade om i den här första boken. Var det balansen ändras. Balansen ändras mellan de två. När han kom till Dublin, han är ju liksom, han är definitivt inte en i den där
poppisgänget.
Nej, då är han rätt bortkommen faktiskt. Men hon blommar ut där.
Jag har ju läst om den och då förstår jag att hon, då är det hon som är hög status.
Ja, så är det. Så att, och den handlar om mycket, men ja, mycket fundera på. Ja, dessutom så läser jag här nu att de håller på att spela in en BBC-serie.
Om det är något.
Utifrån den här 12 avsnitt tv-serie.
Oj. Mm. Så tjock är den inte.
Nej, det var en 25 minuters avsnitt eller något liknande. Nej då, det kan jag absolut tänka mig. Det är ju om hur man liksom hittar sin väg i livet egentligen, rätt mycket. Ja, jättebra bok.
Då fortsätter jag med en fackbok. Patrik Svenssons Ordevangeliet. Världens mest gåtfulla fisk. Och i torsdags var jag Klippan på dagen och då så åker man längs med Rönneå. Och då åkte jag förbi där Patrik Svensson brukar fiska med sin pappa. Fiska det, öl med sin pappa.
Var det Klippan eller Kvidinge?
Nej, nej Kvidinge är det. Mm. Men han, i boken så skriver han om att tåget far förbi. Så att jag har liksom en aning om var någonstans i Rönneå de brukar stå.
Ja.
Och detta här är en bok som handlar om ål såklart.
Ja.
Men också om hans förhållande till sin pappa. Så det är liksom två delar. Men först så måste man ju berätta om ålens metamorfoser. Mm. För det är en sån fantastisk berättelse. Mm. Ålen föds i Sargassohavet och då är det en liten larv och då är den som ett pilträdslöv. Och sen far det med strömmarna norrut. Och sen har vi då en amerikansk ål som drar vidare mot Amerika. Alltså då, och då är det larver fortfarande. Och sen har vi den europeiska. Och det här kan ta ungefär 3 år innan den börjar dra, komma upp mot Europa.
Men då, ursprunget är detsamma, Sargassohavet?
Ja, nej, ja, Sargassohavet är det. Men den amerikanska ölen känner att den är amerikanska ölen. Den är lite larv, så den viker av. Den fortsätter inte norrut. Så finns det en japansk öl också.
Men den, var ligger detta hav?
Sargassohavet, Kuba, någonstans där.
Okay.
Det står i boken var den ligger, nu kommer jag till. Men det är där nere och det är... Det är liksom ett område med väldigt djup, där är djupt vatten, alltså flera 100 meter eller 1000 meter djup. Men hur som helst, så under vägen som den drar sig mot Europa så blir den en glasål. En liten genomskinlig maskliknande historia.
Mm.
Och den här glasålen, den är en delikatess i Baskien. Mm. Och där blir den ju uppfångad. Så att där... Och det kostar jättemycket att äta glasål i Baskien. Har den tur och kommer förbi Baskien så tar den sig uppåt in i Medelhavet och så i norra Europa. Sen finns ju över hela Europa, i England och överallt. Och nu blir den en gulål och det är den ålen som vi hittar här i sötvattnet. För nu, den har ju levt i saltvatten fram tills nu. Men nu söker den sig upp i floder och där den kan komma fram. Och nu så blir den här omliknande med fjäll. Och nu det är stadiet. Och då så letar den upp någonstans att bo. Och det kan vara en damm, en sjö, en flod. Det kan vara en göl, bara det finns vatten. Och den kan också förflytta sig på land utan att ha vatten. Men då, alltså, den måste ju leva i vatten såklart.
Det är väldigt konstigt.
Alltså det är så märkligt, så märkligt. Och det gör den, då letar han sig och då har den, när den hittar sitt bo, här vill jag bo, så bor den där.
Ja.
Och skulle man flytta på en år så ringlar den tillbaks.
Ja.
Och när den blir då 15 till 30 år tror jag det var, så då tycker den att nej, nu är det nog dags att para sig. Så då kommer den väl in i någon slags tonårsliknande tillstånd. Och då så krymper magsäcken. Och istället så utvecklas könsorganen. Och sen simmar den ner till Sargassohavet. Sargassohavet. Alltså, och den kan leva utan magsäck. Alltså man har fångat ålar som har levt i 4 år utan att äta en enda gång.
Oj.
Det är så märkligt djur så att det är något makalöst.
Ja, det är det verkligen.
Och sen så simmar den ner till Sargassohavet och det tar lite olika lång tid. Parar sig, tror man, och dör. För man har aldrig sett en ål i Sargassohavet. Utan man har bara sett de här ynglen. För detta här är den stora ålfrågan. Och redan Aristoteles han funderat på, ja men hur gör de? De parar sig inte, de leker inte, vad är det? Hur gör de?
Ja.
Men sen så tänkte så har han funderat klart så kommer han fram till att de föds i dyn, i lera. Så var han klar med den frågan. Och sen har alla undrat, men herregud, hur gör de? Ingen har funderat. Och I början på 1900-talet så Freud, han var ju intresserad av naturvetenskap. Han tog sig an den stora ölfrågan. Oj. Hur gör de? Så han tillbringade en sommar i norra Italien med att sprätta upp ålar och leta efter testiklar. Och han hittade ju inga.
Nej.
För de hade magsäcken kvar. Men sen var det en dansk som hette Schmidt. Och han följde inte yngre än larverna.
Ja.
Och ju mindre larverna blev, desto nyare var de ju.
Ja.
Och det är där att de man
gick baklänges.
Ja, de gick baklänges. Så att, ja, detta är mycket, mycket märkliga djur.
Men ingen har liksom lyckats se någonting i Sargassohavet.
Nej, de har aldrig sett någon öl där. Och man har satt sändar på dem.
Ja.
Men det hjälpte inte. För då så antingen blir de upphettna av hajar och så tappar de sändar. Så fortfarande så vet man inte var de parar sig. Det är så jättekonstigt.
Ja.
Och sen ska jag berätta om Putte. Putte, han förekommer också här i boken. Och Putte var en ål som Fritz Netzler 1863 hittade. Och då var den här Putte, han var ett par år gammal har man konstaterat.
Hälsobäcken,
det är så lätt att säga hälsobacken, men det är hälsobäcken.
Ja, vänta, jag tycker så jag kände igen det där Netzler-namnet.
Han var läkare.
I Helsingborg alltså?
Hans pappa var läkare, sen blev han själv läkare.
Ja.
Och så hade Fritz den hemma i akvariet. Och den växte aldrig. Den hade samma storlek hela tiden. Tills han var i 20-årsåldern. Sen började han studera i Lund. Så att då blev den utlokaliserad till olika familjer. Men när ålen var 40 år. För då var ju bara två när han fick den. Så flyttade han hem till Fritz igen. Och när ålen då var 70 år så dog ju Fritz.
Ha?
Och ålen fick en ny familj. Men sen så skänkte man den 1939 till Helsingborgs museum. Och 1948 dog ålen och då måste den ha varit 88 år.
Oj!
Så det är att de kan bli hur gamla som helst du.
Oj!
Och där är ju den här Branteviksålen tror jag den heter. Den som hittar en brun som de tror var upp mot 150 år gamla.
Oj!
Så detta stackars djur håller vi på att utrota. Det är ju så bara så sorgligt. Det är jätte, för det är ju så en fantastisk varelse.
Ja.
Och parallellt med denna fantastiska varelse och alla historier och, som han binder fast runt ålen. Mm. Där en del, ja, han, Rachel Carson berättar han om och så vidare.
Tyst vår.
Ja, så parallellt med detta så är det hans egen berättelse om han, när han och pappa då åkte ner till ön och fiskade och vad som hände. Och pappan var ju asfaltskokare. Så han jobbade ju mycket och det var strängt. Men han kom hem så det var ju liksom under hans semestertid som var då när de stack ner till ön. Och då bor de i Kvidinge och så farmor och farfar. De bor strax utanför Kvidingen och det är i en bondgård. Det är liksom i de vattnen som de fiskar.
Mm.
Och där är ett pilträd där de brukar stå. Mm. Det är så fint för att de här larverna jämförs ju med ett pilträdslöv.
Mm.
Och det är också hans familjehistoria. Farmor blev gravid med pappan. Hon är ganska ung och så föds sen hon lämnar bort honom. Och sedan så jobbar hon på gummifabriken här i Helsingborg. Men sen träffar hon då den som blir farfar. Så att det är många historier runt omkring. Ja. Det är inte bara ål.
Nej.
Det är en jättefin bok. Jättefin bok och rolig att läsa.
Ja.
En av det bästa jag har läst på länge, tycker jag.
Ja. Och det låter ju delvis lite skönlitterärt. Men det är klart, det är ju sann historia man skriver också. Så att det kanske är mer att det är skrivet på ett sånt sätt, kanske lite.
Ja. Men det känns som att det är en faktbok, det gör.
Mm.
Och så har han sprängt in texter om sig själv och när de fiskar. Det är en väldigt ömsint berättelse.
Mm.
Om hans far, tycker jag. Och han dör ju på slutet, hans pappa. Han får ju cancer eftersom de här asfaltsarbetarna, de har ju ända sin förfärlig massa andra ohälsosamma ämnen. Och ålen är också på väg att dö. Alltså, ja, slutet är sorgligt.
Mm.
Men nej, aldrig mer en ålbit.
Förlåt, vad sa du?
Aldrig mer en ålbit.
Nej, du, jag tycker inte om ål heller. Så, jag har knappt ätit. Så det. Men det är ju också det här att vi vill ju kunna förklara allting.
Mm.
Och så det här som då kanske jäckar oss, känns det som.
Mm, ja,
det att det är intressant att vi inte kan förklara allt.
Och det sorgliga är att eftersom man vet för lite om ölen så det drabbar ju den också. För då blir det, hade man vetat mer om ölen, var den föds och var den parar sig och allt det här, så hade det kanske varit intressantare.
Mm.
Nu är det bara en äcklig slemmig varelse som simmar upp i åar och floder.
Mm.
Vacker är de ju inte. De är ju inte söta, det är ju inga sälar precis.
Nej, det där med putte låter ju lite lustigt.
Ja.
Det skulle, låter ju gulligt.
Ja, det gör det ju.
Ja. Då tänkte jag, du var klar nu va?
Mm.
Då tänkte jag avsluta med en bok som heter Svartstilla. Och vet du var den författaren kommer från för land? Norge, ja. Ja, vi har ju...
Inte nog... en på det, utan en norsk författare.
Nej, det får minst en. Ja. Idag är det bara en, men ibland har det varit många. Susanne Skogstad som skrivit den här Svartstilla. Hon är från Norge. Och detta är då hennes debutroman som har blivit väldigt rosad. Och hon är född 92. Hon är en 27 år tror jag då, rimligen. Och det känns så märkligt att en så ung människa kan skriva den här boken som berättas av en kvinna i obestämd ålder i och för sig. Men man förstår att hon är gammal, hon har levt i ett långt äktenskap. Hon lyckas väldigt tro. Värdigt, som jag kan tänka mig i alla fall, beskriva den här gamla kvinnans sorg när hennes man plötsligt dör. Barnen finns där, de har 3 barn som ju är vuxna. Men det är bara den här mannen som hon tänker på. Och hon talar liksom till honom fortfarande i sitt inre. Och hon bor fortfarande kvar i den villan då som de har levt i alla år tillsammans. Och hon vill ju inte flytta därifrån.
Mm, barnen
vill att hon ska flytta till hemmet.
Mm.
I Norge är det kanske inte som det är här, att det inte är så lätt att komma in på något hem. Men, de vill att hon ska flytta till hemmet.
Mm.
Och äldste sonen Jon, han sätter igång med vindsröjning. Och för henne är det ju som att gräva hjärtat ur kroppen på henne nästan.
Mm.
När han säger liksom, att ta undan det här skräpet. Mm. Liksom. Skräp, det är ju hennes liv.
Mm.
Och hon säger kanske inte jättemycket utåt. Och man förstår att hon är egentligen rätt så deprimerad. Hon gör inte mycket.
Hon har väl svartstilla.
Ja, hon har det svartstilla. Hon har alltid haft egentligen en, vad ska jag säga, djupt inne liksom en... Ja, kanske depressiv del, en svart del. Men när hon träffade den här mannen då, eller han som blev hennes man. Ja, förresten kände de nog honom, eller varandra lång tid tillbaka. Men när de började bli förälskade, då ser hon honom som solen i livet. Som ljuset, som sommaren. Och nu är ju det borta.
Mm.
Och det svartstilla får ju större plats igen. Han lyckas liksom balansera det kan man säga. Han kanske aldrig riktigt, hon berättade aldrig så mycket för honom om hur hon kände innerst inne när det gällde det här svåra. Men han förstod henne.
Mm.
Och man tänker ju då att när man går igenom en sorg, så börjar den och sen så tar den slut och man kommer vidare. Man tar sig ur sorgen. Men kanske inte den här kvinnan trots allt.
Och det är en vacker bok.
Det är en vacker bok.
Det är så, jag gillar omslaget på det.
Mm.
översätt i översättning.
Alltså det är ju lite synd. Det är faktiskt Silla Naumann. Och jag
alltså vet, är det? Ja, och jag kan ju tänka mig att hon passar och översätta den typen av böcker.
Ja, och det är ju väldigt fint. Och jag vet att tyvärr så missar vi och jag och berätta vem som översätter böckerna här. Men de jag har berättat om idag har i alla fall varit väldigt väl översatta. Alltså den är rätt poetisk och den är inte tjock. Den är på 130 sidor ungefär. Men för mig tog det ändå lite tid att läsa den, för det var så mycket att tänka på emellan och så. Tänka efter vad det egentligen var hon sa. Eller, ja. Men ja. Den var väldigt fint att läsa den i allhelgonatid.
Ja, just den passar i passar helgen.
Och jag kan absolut tänka mig att det kan finnas människor som känner att jo, samma sak, att kanske barn och andra vill att ja, men nu måste du gå vidare. Nu har det gått så lång tid, nu måste du vidare.
Ja,
men
och
det är klart man vill försöka, men hon hävdar sin rätt att få vara och sörja honom och tänka på det de har haft. Ja.
Ja, det var alldeles för denna gång.
Just det. Jo, det var det.
Så att då tackar vi för oss och hälsar välkomna i december.
Ja, och då kan ni ju gissa vilken färg vi ska ha. Ja.